Okej, gott folk. Då har vi kommit till avsnitt 287 av den här eminenta podden.
Prodcast.
Hashtag prodcast. Eminent säger jag sällan. Gör du det ofta?
Nej, alltså jag använder ju böjningar av det. Ers eminens till exempel. Och
ja.
Just
att
eminent.
Jag har fått eminenstrationssmärtor. Såna grejer typ. Jag tänkte på det här, när man citerar sig själv, pratade vi lite om förra veckan. Och jag tänker att kanske att det är också kul att man... Ja, här är jag, den eminenta Kim Larsson. Alltså, man, kan det vara någonting? Det sägs för lite att man är eminent. Eminent. Ja, i alla fall, det är avsnitt 287. Hur är läget i... Jag hörde ju att du öppnade en måltidsdryck med max 0,1% ja. Alkohol. Hur går tankarna där? Det är liksom, det är vardag.
Det är vardag. Bara för att komma in i rätt stämning här till poddlypodden, tänkte jag.
Vad tycker du att det är för faktor om man jämför med att dricka på en vardag och att dricka på en helg om man vill signalera ett alkoholproblem? Alltså,
då är vardag mycket starkare.
Jo, men liksom, vad är faktorn på? Om man tänker sig att hur många öl måste du dricka på en fredag för att någon i alla fall någon liksom ska höja ögonbrynen?
Jag vet inte, 17.
17, okej. Okay. Så då ska vi göra om det då till en vardag. Och nu tycker jag inte vi tar onsdag, för där kan man ju också luras lite av att det är lilla lördag.
Little Saturday. Ja. Ja, precis.
Så vad är då liksom... Och nu är vi ju inte inne på det här med återkommande. Utan en liksom en bläcka. Man hittar så här många burkar på en vardag, blir man orolig. Hur många är det?
Någonstans mellan 6 och 8.
Det är det alltså. Så ungefär 3 till 1. Ja, men alltså 3 öl på
Nej,
en...
hälften.
Hälften bara?
Ja, ungefär.
Ja, 6 gånger 3 är 18. Ah, okej, hälften. Ja, nej, men det är ju det är bra att ha koll på, för det blir billigare. Om man nu, jag vet inte varför man skulle vilja signalera att man har alkoholproblem, men det är billigare att göra det på en vardag helt enkelt.
Ja, det är tisdagar är optimala.
Ja, tisdagar sägs ju vara veckans minst lyckliga dag.
Ja.
Mm.
Så är det. Han klarar det.
Ja. Vi hade en liten bjudning hemma här. Och festade runt det temat då. Dermot. Vilken hjälte ändå.
Ja. Alltså, ja, det är fantastiskt.
Ja, men jag vill så... Vi var ju lite inne på det sist, men också bara liksom påpekade en gång till. Han är inte bara känd för köpen, utan också att han inte tog ansvar för dem.
Ja. Peak masculinity.
På något sätt faktiskt. Han sa också att det var vad sa han? En liten peak mot världen. Han hade något slags... Och jag tänker då känner han att livet har varit orättvist mot honom då. Är han rätt person att säga att världen är grym?
Nej. Nej, det är han verkligen inte.
Ja,
det är helt sjukt faktiskt. Nej, men det här med preskriptionstid. Snälla. Kan vi inte bara... När det är så här obvious, menar jag.
Ja, där kan man ju önska att det var lite mer som förr med någon gammal kung som bara bestämde. För just precis att liksom, haha, här står jag på den här sidan en dag till.
Ja, exakt. Kan man... Så kommer han över, då ska han väl ha sin jävla raka höger.
Ja, jag vet inte.
Jag tycker det blir löjligt. Jag tycker att det är... Ja, jag vet inte. Det är någonstans mellan det och skjuta eller försvarslösa människor i USA. Det är liksom någonstans däremellan borde rättssamhället vara.
Ja, du tänker att det är två ytterligheter? Det är det ju faktiskt.
Det är det väl, tycker jag. Ja. Passivitet och övervåld.
Ja.
De är inte grannar.
Men om vi skulle översätta det för att få det på samma skala, liksom det som ICE-agenterna gör. Är det lite som att man så här går fram till någon och med idén om att det här ser ut att vara en person som inte riktigt har så mycket sex. Och på den vägen döma dem för ett sexualbrott. Är det lite så?
Ja. Alltså, det finns ju flera olika sidor av mynten, så att säga. Det är ju liksom, allting är ju inte bara svartvitt. Så här, grundidén med dem är väl att de ska bli av med illegala invandrare.
Mm.
Det kan man köpa. Det är ingenting konstigt. Det är personer som inte på ett eller annat sätt har rätten att vara bosatta i det landet.
Mm.
Det måste de ju få bestämma. Men sättet de har gjort det på, det är liksom så här, det är som att de, nu vet inte jag hur många ICE-agenter eller officerare eller vad det nu kallas det finns, men det känns som att det överhängande del idioter. Mm. Eller så är det bara det man ser då. Men det känns verkligen som att det är så här begåvningsreserven som har ryckt in. Och så ska de ha liksom ett jobb med otroligt mycket våldskapital och auktoritet.
Mm.
Som inte kan ifrågasättas riktigt. Det blir jättekonstigt.
Jag har också känt så.
Jag såg ett klipp, jag undrar om det var från New York Times, när ICE-agenter försöker ta sig in på typ Ecuadors ambassad. Så bara de knackar på dörren och så bara, hallå, vad håller ni på med här inne? Ja, vem är du? Ja, jag kommer från ICE. Du har inte rätt att fråga någonting, typ. Jag får göra vad jag vill, typ, ja. Säger han. Så bara, ja, fast du har ingen, vad säger man, du har ingen makt här. Det här är inte foreign land för dig. Det här är tillhör Ecuador.
Ja.
Tror jag det var. Och så börjar han typ så här, du ska inte säga åt mig vad jag kan göra och inte. Typ så här. Så bara, ja, fast du har faktiskt inte rätt att vara här.
Alltså det... Jag får en vibb av att om du tänker dig alla, om du skulle gå tillbaka 20 år i tiden och alla personer som har blivit av med sitt jobb som ordningsvakt för att de har varit för våldsamma, därifrån har de sökt folk till det här.
Så känns det. Så känns det verkligen.
Och det känns också...
Men, och det är också så här, det är svårt för mig att sitta här i Gävle och säga det. Jag har ju liksom... Vi får ju såklart väldigt riktad information kring det såklart. Men får inte en så nyanserad bild i alla fall.
Nej.
Men min favorit var ju det här, eller favorit, alltså i dumhet då. Det här senaste, ja, de får man säga, de mördade ju en man. Som var där och filmade och protesterade. Och så då det var också New York Times jag såg det på. Då började de med så här typ, ja, men chefen för Homeland Security sa typ, nu parafraserar jag, men man har typ så här dött, fast med finare ord. Han åkte till platsen beväpnad och gick rakt mot våra agenter med 9 mm semiautomatisk pistol i handen för att med avsikt att inflict maximum damage. Och så kollar man på filmerna. Han tydligt har han en telefon i handen och tjafsar med en ICE-agent. Han har tydligt också ingenting i den andra handen. Han har dock en pistol på sig. Så att det där, det är väl det. Men den rör han aldrig. Och sen så blir han pepparsprayad i ansiktet. Nedtryckt i backen av typ 4-5 agenter. Och där är någon då som hittar pistolen. Som sitter i hans concealed carry hölster.
Mm.
Tar den och ropar gun. Då vänder sig en agent om som håller på med någon annan. Drar upp sitt vapen. Flyttar på en ICE-agent och skjuter han när han ligger ner.
Mm.
Nerhållen av 4 personer. Och det skottet, efter att han, den andra skriket gun, får ju typ någon mer och dra upp sitt vapen. Så de avlossar 10 skott, skjuter de honom med. Tror jag, något sånt. Allt medan han ligger ner. Nedtryckt. Mm. Och inte försöker skjuta folk.
Men jag hörde,
så, då tycker jag det är så här. Det är så jävla orimligt.
Men hörde du Trumps reaktion på det där? Han hade reagerat så många gånger så det kan ju vara olika. Men den jag hörde var så här. Att det var terrible. Det är terrible att det har hänt. Men jag kan ju se båda sidorna av saken.
Kan man det?
Ja, alltså, och jag tänkte nu, Mats, att vi brukar ju ofta stå, alltså kommer du ihåg när vi pratade om den här mannen som råkade visa sin penis, vi vet inte.
Ja, som blev skjuten i Frankrike.
Nej, vi har pratat om en annan kille också i Sverige som skulle ta emot någon kvinna som skulle köra på något lager, tror jag. Och så hade han penisen framme, men han visste inte.
Ja, just det.
Ja.
Ja, just det. Så var det, ja.
Mm. Så om vi, jag tänker ändå att vi måste sätta oss in i, för det i de här personernas skor. Och liksom se hur långt kan vi sträcka oss till, alltså, att det var okej det de gjorde. Alltså, och då måste vi stretcha. Det är viktigt att vi gör det för att skapa förståelse här nu. Så jag undrar liksom. Och sen så kanske vi ska också undersöka, vad kan det vara då som gör att det spårar så mycket? För jag är också inne på att om vi skulle separera idén från att skjuta överhuvudtaget. Det är ju helt sinnessjukt att de skjuter honom. Men vi släpper den idén. Och sen försöker vi att förstå att om man redan har skjutit ett skott, kan man inte lika gärna skjuta 9 till.
När han ligger still liksom.
Nej, men alltså det jag menar är att om han kanske, den här som sköt nu eller den andra, kände att det här är så jävla fel. Så fuck it.
Ja. Mm.
Och där blir jag också lite, jag blir nästan lite rörd av att det bara var 10, för hur många, det var inte ett helt mag eller?
Nej, det var ju 2 personer som sköt.
Ja, så båda sköt så typ ett halvt mag var.
Ja, ish.
Mm.
Ja.
Så ska vi göra någon impulsstyrningsmätning på det? För att jag tycker att det låter som helt, alltså så här, om jag hade börjat skjuta en människa redan och skjutit 4 skott. Förstår du vilken?
Ja, då är det 50, ingenting.
Nej, men förstår du vilken otrolig impulskontroll då man måste ha när man kan så här, nej men nu räcker det. Det där får räcka. Alltså, och vad möter man i sin själ då som gör att man känner att det räcker med 5? För det är ju uppenbart någonting som groteskt saknats fram till den punkten. Är du med?
Typ som en hund som råkar bita sin ägare för att den blir skrämd.
Ja, fast
det är lite samma.
Ja.
Fast men hunden skulle ju inte fortsätta bita 4 gånger till då. Det skulle vara ett bättre.
Jag tänker att ett bättre exempel är att det är som en hund som börjar bita sin ägare, biter av armen och sen får ångest. Alltså
efter, ja.
För det är ju det som är så sjukt med det. Det är ju typ mer oroande att de har skjutit ett halvt magasin för mig än att de inte bara sköt ett helt.
Ja.
För då kan du i alla fall hävda att det var berått mod. Någonstans så har alltså någon, de här människorna så här, ja men nu, det där är lagom. Är inte det sjukare? Mm.
Det påminner mig lite om den här mannen, jag tror jag har berättat om det i podden förut, det här rådjursincidenten i Svärdsjö. Mm. När vi skulle spela in vår första musikvideo. Han som fick låna en yxa av oss, han körde på snabbt och så kom han längs med vägen som går genom Svärdsjö och mitt framför bilen hoppar ut rådjur och rådjursbarn och han kör på ett av barnen, kid heter det väl kanske. Mm. Ja, det där ligger och kvider liksom i diket och jag såg hela händelsen liksom. Och ja, han har panik, den här pappan som körde bilen. Så jag bara, ja alltså, ja, det enda vi har att hjälpa dig med är den här yxan. Så ja, du kan ju ta den.
Och det var en sån Brothers of Metal yxa, eller hur?
Nej, det här är en riktig,
okay.
Riktig yxa. Lite till och med, jag skulle säga att den är 2-3 kilo tyngre än en vanlig vedyxa liksom, som du håller med två händer. Så den är ordentlig liksom. Så jag sa, slå med baksidan en gång i huvudet så är det klart bara. Och så ja, går han dit, barnen, två flickor, frun sitter ju i bilen.
Nej.
Han står framför där. Och så slår han ett slag. Och sen, då får ju han den här paniken.
Mm.
För att då när du slår ett djur så, eller en människa också antar jag, aldrig sett en människa så, men då rycker de ju till och låter väldigt obehagligt. Och då såg ju han det som ett livstecken. Men den spänner ju sig bara och är ju, lamporna är ju slocknade så att säga. Då får han panik och fortsätter slå. Matar slag i huvudet på den här. Så det blir en väldigt, väldigt morbid scen.
Mm.
Men ja, jag tror inte barnen sitter och tittar. Hela bandet, förutom jag tittar bort också, tror jag.
Ja.
Ja. Ja, var väl inte jättenöjd. I alla fall en upplevelse. Jag tror att han kommer ihåg den här händelsen. Om du lyssnar på den här podden så ta kontakt. Sträck ut en hand så kan vi prata om det här.
Ja, verkligen. Men,
jag tänker att det är lite den paniken de får. Det är den som gör att man fortsätter skjuta.
Ja, fast
han rör sig fortfarande.
Jo, men när du slår rådjuret så är ju målet att det ska dö.
Så är det.
Är det målet?
Ja.
För de här...
Ja, men om han är ju beväpnad och livsfarlig. Det är ju, han har ju försökt att döda dig. Mer eller mindre. Det är ju så du vill sätta dig in i den.
Ja, alltså jag tror att de här agenterna är livrädda. Det är den enda riktigt rimliga förklaringen.
Ja, alltså jag kan absolut, om man tar det till ett mänskligt, alltså bara så här, att du alltså du har ju all media mot dig.
Mm.
Du har folket emot dig, du har protestanter som är där och
protestanter.
Massa liv. Protestanter, vad säger man? Demonstranter. Ja. Tack. Som är där och för massa liv och alltså det är nog en väldigt hög stress.
Mm.
Skulle jag gissa på. Det är nog en hög stressnivå. Så det är väl otroligt lätt att sitta här och säga att man absolut inte skulle reagera så själv. Jag har inte en aning om hur jag skulle reagera, men jag har svårt att se mig själv skjuta det första skottet där. Det har jag jättesvårt att se mig själv göra.
Jag vet att jag inte skulle göra det. Så hårt går jag på. Men å andra sidan så vet jag inte om jag hade klarat av att ens vara kvar i att de är så många och trycker ner honom och sättet som det görs på. Så att man måste väl gå in i någon slags, det här måste göras nu killar. Nu ska skräpet bort.
Jo. Jo, men det är ju, ja, och jag är inte unik med den här tanken, men det påminner ju ganska mycket om Stasi. Alltså när de börjar ta judar ur hemmen i Tyskland liksom, mm, och flytta dem till koncentrationsläger. Och just det här med att de är över lagen och det, de får göra lite hur de vill.
Ja.
It's a brave new world, som man säger.
Ja, men det är det. Jag tänker i alla fall att, alltså, helt ärligt, jag skulle inte vilja gå och lägga mig ikväll och veta att jag har liksom gått runt och betett mig sådär. Och jag tänker också att det är ett bra argument till varför man ska ha lite lägre affekt när man bemöter människor. Ifall att någon liksom så här fått för sig att det är bra att vara auktoritär, så det är jättebra. Alltså det syns ganska tydligt vilken effekt det får. Och det växer ju av varandra. Alltså när han hittar pistolen så känns det ju för honom som att den här pistolen skulle annars ha blivit skjuten i mitt huvud. Du vet så upptrissat det där är. Alltså, herregud, ja. Ja, nej men, Dermot. Han står på andra sidan.
Dermot.
Ja, han hade aldrig hamnat i den där situationen och blivit skjuten sådär.
Han hade, alltså de, hade han stått där och sett det här, han hade varit två delstater bort nu vid det här laget.
Ja, det hade han verkligen varit.
287, nu är vi igång.
Nu kör vi.
Jag läste ett citat idag som jag försökte hitta. Eller jag fick upp... Nej, jag har inte... Jo, jag läste det också, men det var i en reel.
Aha.
Och så insåg jag att googlingen är... Den är ganska... När man, för jag kommer inte riktigt ihåg citatet.
Mm.
Så googlingen jag gjorde... kan jag ta upp Google och återberätta den exakt, tänkte jag. Den var masculinity, exakt var det, peak masculinity is to take interest in another man's boy.
Okej.
Okay. Men förstår du att det är, att det kan uppfattas konstigt. Men
väldigt.
Det är inte det. Jag kommer verkligen inte ihåg, men alltså exakt ordagrant, men meningen var att något av det manligaste man kan göra är att visa att man är intresserad av en alltså pojke som du inte är besläktad med sliv. Alltså att vara en manlig förebild.
Okej. Okay.
Att det är det manligaste man kan göra, mm-hmm, sa den här filosofen. Han har väl även sagt någonting i stil med att det manligaste man kan göra är att plantera träd som man vet att man aldrig kommer att sitta i skuggan av. Alltså göra världen lite bättre.
Mm.
Att det är det går ut på liksom. Och han menar att du behöver inte så här vara jätterik eller jätteframgångsrik eller bäst i världen på någonting för att vara en bra förebild för en annan pojke. Det räcker med att du är intresserad av den gör. Liksom.
Just det.
Och att det är så man sprider vidare men skapar goda människor genom att visa att man är intresserad av dem liksom.
Men vad fick du, jag är jättenyfiken, vilken, alltså vad kände du av den, eller vad tänkte du om den, hur applicerar den på ditt liv?
Nej men alltså, ja men såklart så tar jag ju det till mitt liv just nu på det sättet att jag tar hand om en annan mans pojke. Det gör jag ju. och visar intresse för honom. Nej, men, och då känner jag väl bara, ja, nej men det jag gör är ju bra, det vet jag ju redan. Liksom, mm. Det är ingenting. Men jag tror det handlar inte om just det, utan det handlar mer om kanske alltså någon i grannskapet eller någon, mm. du vet så här, någon, om man är tränare i ett fotbollslag eller vad det nu kan tänkas vara liksom. Att man liksom om man märker att det behöver inte ens vara på väg att gå snett, men att man märker att nej, men den här pojken kanske saknar en manlig mm. förebild eller en bra förebild, så kan man liksom vara den. Och att det inte krävs så mycket för att vara den.
Just det. Ja, men jag hänger med. Och det låter väl logiskt, absolut. Jag har varit mest nyfiken på vad det var som det slog an i dig. Jag håller med.
Nej, men jag tyckte att det var ganska klokt sagt. Alltså, och jag tror att det är ganska vanligt att unga män hittar, även om man har en fungerande relation med sin pappa eller så tror jag att det är ganska vanligt att man hittar andra manliga förebilder. Mm. Alltså att man tar till sig av andra män i sin omgivning på ett eller annat sätt. Mm. Liksom.
Ja, man söker sig till det i alla fall. Det tror jag också. Ja. Jag tror också att det är väl också det som på något sätt är det eländiga. Att vi inte kan styra vilka de männen blir. Kanske så mycket som man skulle kunna önska. Men jag har satt en bra stund nu medan du berättade och tänkte liksom det manligaste. Det här, det känns som att man måste bo i ett annat land för att förstå.
Det där var... Ja, det är ju absolut inte en svensk. Han är absolut amerikan. Jag kommer inte på vad han heter. Det är så störigt. Mm-hmm.
Ja, nej, i vilket fall som helst.
Alltså, jag kan ta reda på det under poddens gång.
Nej, men det behöver du inte, Mats. Du ska inte behöva göra det.
Nej.
Utan det mest...
Han har ett udda namn. Ja. Dessutom.
Utan du har ju egentligen satt de här träden och du kommer aldrig att få sitta i skuggan på dem. Det är någon annan som kommer komma på vad han heter och läsa de böckerna nu för att du har spridit det.
Han pratar om han har ju en snackis om att alla börjar på minus. Han pratar uteslutande om män typ också. Mm-hmm. Men man börjar på minus. Det här är ju så, givetvis går att applicera på kvinnor också. Men du ligger på minus för att dina föräldrar tar hand om dig, lägger ner pengar för att du ska få ha en trygg uppväxt, en bra uppväxt och så vidare. Samhället tar hand om dig när du blir sjuk, samhället ger dig en skola och så vidare. Alltså, mm. du ligger liksom på minus. Man blir, han säger då att man blir först en riktig man när man kommer till punkten att man börjar gå på plus. Mm-hmm. Alltså att man och då menar han inte heller alltså att du ska tjäna jättemycket pengar.
Nej, men som människa liksom.
Om, utan, ja, men som människa. Att du bara ger tillbaks till mm. samhället på ett eller annat sätt. Och ja, men så pratar han det liksom. Ja, men först, han pratar om det som när du är i, ja, men om det skulle bli en så här flygplans olyckaaktigt att det kommer, du vet så här, du ska först fixa dig själv. Mm. Lös dina egna problem först, sen löser du din familjs problem.
Ah, ja.
Och när du har koll på det så kan du börja lösa, hjälpa samhället runt om dig, alltså ditt community eller din, ja men ditt grannskap, if you will.
Mm.
Och ja, men ju längre ut du kommer, ju mer kan du hjälpa till, så att säga. Men det är just när du har tagit tag i dig själv och börja ge tillbaks som du blir en man på riktigt, typ.
Mm-hmm. Men det var en bra tanke.
Jag parafraserar.
Jag fattar, men det är en bra tanke. Jag tänker också på det utifrån... snacka lite om Jordan Peterson då, på tal om manlighet. Han är ju inte så populär på andra fall, men han pratar ju mycket om det här med att göra rätt för sig, som en psykologisk term. Och det är ju någonting som jag upplever att vi har typ helt tappat när vi pratar om det. Du vet så här, nu kanske du går till en psykolog som säger så här, men är du ute och promenerar någonting då? Du vet, så. Alltså, jag har kommit dit, men det är ju liksom... Om du lever ditt liv och inte gör någonting som är bra för samhället eller dig själv eller din familj, så kanske det ska kännas meningslöst. Alltså att man har lite den idén att man kanske måste ge någonting. Och jag tänker, ja, men som det här med föreningsjobb och sånt som är helt omöjligt. Nu är det jättesvårt att få tag på någon som vill hjälpa till i en förening, typ. Det kan vara att man inte får lön, eller man har till och med lagt till lön på vissa så här roller som aldrig haft lön förut för att få folk dit. För att vi på något sätt har glömt bort att göra rätt för sig. Och det här är inte något så här kärut, göra rätt för sig, utan det är att få gå och lägga sig på kvällen och känna, ja, men vad fan, jag har gjort någonting idag. Jag har gjort någonting som har... Mm. Och det har vi typ lagt åt sidan och sagt att, ja, men alla har sin process. Ingen, alla behöver... Ja, det kanske de har, men... jag tänkte på det. Frugan blev erbjuden. De har något som heter Blomsterfonden här ute i Enviken. Så om man fyller år, om man blir 85 eller om det är sånt där, då åker någon hem till en och ger en blomma. Så. Och det här är ju inget jobb, utan det är en samhällstjänst som man kan göra, liksom. Och hon tog an sig det som en självklar sak och tyckte att det var typ en av de mest givande dagarna hon har haft på ett tag. Att bara åka hem till folk och så här, grattis på födelsedagen eller god jul eller vad det var. Och det där har vi inte glömt det. Att, så han kanske hade en poäng där, man, alltså att, så här, att ge tillbaka, att göra någonting så att världen blir bättre, det kanske är en del av det vi ska hålla på med. Vi kanske inte bara ska vänta på att det ska kännas rätt, utan vi måste ut och bidra lite, helt enkelt. Eller låter det för...
Nej, alltså det är väl fullt rimligt. Då håller jag väl på att bli man nu, känns det som.
Nej, men alltså, men man kan ju bidra på olika sätt, tänker jag också. Men att man, du har väl jobbat med skola länge? Och...
Jo, så är det väl. Jo, absolut. Nej, men, Men det måste ju också, man måste väl bottna i det själv också, tror jag. Alltså om du ska känna att du bidrar, så måste du väl kanske känna att det du gör bidrar också.
Nej, men där tror jag att du kanske har rätt, men jag tror också att du kanske har helt fel. Det är väl väldigt intressant svar. Jag tänkte på det när jag var ute, det var mycket snöskottning nu i vinter här. Jag har använt det som lite motion och sådär nu när jag inte varit helt kry. Och alltså känslan av att man själv har gjort ett spår i snön som... Man har liksom påverkat flödet av snö. På samma sätt om jag typ klipper gräs kan jag få den känslan att... Kolla, där jag har gått nu är det kortare gräs. Och det är ju någonting i oss. Jag tror att du kan känna igen det. Det är ju samma sak om man har en hög med papper som man jobbar sig igenom. Och så ser man nu att det är bara en halv hög med papper. Den där tillfredsställelsen... Mm. Är ju hos oss för att, av en anledning på något sätt. Det är meningen att vi ska gilla att göra jobbet.
Jag gjorde det idag när jag gick till tåget. Så hade alla gått ut från dörren. Ja, men så att det var helt upptrampat. Mm. Så var det, låg liksom ett 5-10 meter brett med snö bara där det var otrampat. Där var jag tvungen att gå.
Ja, det är bra. Det är bra.
Bara för att få trampa ner det själv, liksom.
Ja. Nej, men det är någonting i det där som... Du var ju inne på att man kanske måste bottna i sig själv. Det tror jag handlar om du... Ja, men det kanske räcker med ett jobb som till exempel du och jag har, lärarjobb. Om man inte riktigt kan se eller uppleva att det här faktiskt bidrar till någonting. För sådana jobb har vi ju en rad olika, liksom. Och vi har ju också många jobb som... För som lärare då så kan du ändå på något sätt förstå att du måste ha gjort något för en annan människa. Annars måste du vara ganska deprimerad, tänker jag. Men om man då jobbar på en reklambyrå till exempel, jag tar det som ett exempel, så kanske man har svårare att se hur det bidrar till att världen ska bli bättre. Att det finns många sådana jobb också. Så kunde jag känna när jag streamade liksom att, gör jag verkligen världen bättre utav det här? Nu hade jag ganska trevlig community och vi skapade mycket möten och till och med relationer som jag tror slutade med både barn och giftermål. Men bortsett från det, är det här så meningsfullt så kanske man måste ha någonting i sitt liv som är meningsfullt som gör att man bidrar. Jag tycker att...
Jo, men jag tror, och där för mig personligen då bara, så tycker jag inte att det räcker med... alltså, typ som skoljobbet. Om vi säger att jag, vi antar att jag i alla fall gör någonting positivt för några elever. Men jag känner ju kanske inte nödvändigtvis det jämt. Är du med? Och man får definitivt inte den feedbacken jämt heller. On the contrary. Men däremot så det som jag gör här nu då, om vi går tillbaka till det, när jag tar hand om en annan mans barn, då gör jag ju verkligen skillnad. Aha. Alltså då fyller jag ju då har jag ju det fyller ju både mitt och förhoppningsvis hans liv med mer mening. Är du med? Och det är ju mycket större än vad något jobb jag kan gör liksom.
Jo, men är inte det bara det att du sätter finger på att det egentligen är ju andra människor vi ska göra livet, alltså hjälpa på något sätt för att det ska kännas meningsfullt. Och det går inte att göra det på ett djupare sätt än i den typen av relation när man är så nära. Är det inte det?
Kanske. Jo, kanske. Det finns ju någon, det är också något amerikanskt citat. Det är ju, parafrasera igen. Happiness is a fantastic thing. It doesn't matter who feels it. Alltså, det är ju lite så. Så glädje, det spelar ingen roll om du är lycklig eller om du är med när någon annan blir lycklig. Så det smittar ju av sig liksom. Så det, jag vet inte. Det fyller en väl med mening när man känner att man kan bidra till någon annans lycka liksom.
Jo, men exakt. Det tror jag definitivt. Och jag tror att det är det som också blir motsatsen, eller liksom motpolen, eller bekymret när vi ska prata om psykisk ohälsa överlag. Att jag menar inte att om man inte mår bra så är det svårt att vara engagerad i en förening till exempel eller någonting sånt. Men den frågan borde vara med i frågebatteriet redan på barn- och ungdomspsykiatrin. Liksom att så här, ja men vad gör du varje vecka som känns viktigt för dig eller dina kompisar eller sådär. Men man pratar inte så mycket om sånt, man pratar kanske mer om hur jobbigt livet är. Och där har vi också en sak till, att det som du gör med den här pojken nu är ju med allra största sannolikhet någonting som också är väldigt jobbigt. Det är helt orelevant, det spelar ingen roll att det är det. Det har ingen effekt på hur viktigt det känns att göra. Och det är det som också är grejen, att därför måste vi se till att göra viktiga saker, för att livet är jobbigt, så då är det bra om det är jobbigt när vi gör något som är viktigt istället för att det är jobbigt när vi faktiskt inte gör något meningsfullt alls.
Oj, det där blev djupt.
Även, eller väldigt självklart. Tänk dig att du har en, att du har, alltså livet består av en viss procents jobbighet. Då är ju idén jag har, eller ja, kanske min slags psykologi och terapi har också, att låt den jobbigheten vara kopplad till något som också är viktigt. Det är inte svårare än så. Men ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det här har med Dermot Clemming att göra riktigt. Och...
Nej, inte jag heller.
Nej, det var inte det vi kom in på. Vad började vi med? Du hade något citat, sa du. Ja, just det, ja.
Ja.
Ja, men jag vill då gå tillbaka till det som du sa om träden. För att den slog an någonting i mig också. För det finns ju också någonting...
Ja, det finns ju lite olika citat på det där. Men ett, så att säga, grundcitat är "A society grows great when old men plant trees under whose shade they will never sit."
Mm.
Eller som de vet, they know they... alltså, ett samhälle kan bli fantastiskt när gamla män planterar träd vars skugga de vet att de aldrig ska sitta i.
Mm.
Så kan man väl snabbt översätta det.
Jo, men tänk att det handlar om prestige också. Alltså att man gör saker inte för att själv sola i glansen nödvändigtvis. Men också tänker jag att det handlar om det här att man gör någonting som är rätt oavsett vilka fördelar eller konsekvenser jag får av det här sen. Och det tror jag också är någonting som vi skulle behöva förstå mer. Alltså exempelvis kan jag höra i terapi någon som är i en relation och tänker, är det någon idé att jag är en bra partner, det kanske tar slut det här ändå. Om vi skulle säga att det är motsatsen till det du säger nu. Det vill säga att man på något sätt tänker att jag ska inte plantera något träd om inte jag får sitta i skuggan utav det. Men då lever man ju inte sitt liv i en särskilt hög standard. Man kanske ska, du vet, vara snäll eller plantera träd för att man vet att det är rätt sak att göra. Och då kommer vi tillbaka till det första du pratade om. Alltså att jag gör det här för att det är rätt sak att göra även om inte jag får något credits eller får sitta i skuggan av dem sen.
Ja.
Coolt. Jaha, ja. Jag har ju varnat dig idag för att det blir ett kortare avsnitt på grund av dåligt väder. Det har ju varit väldiga väderproblem här. Nej, det har jag inte. Jag måste ha lite mer tid till annat. Men vad bjuder helgen på då?
Det blir... jag är gräsänkling till på lördag. Och på lördag drar jag till... Borlänge och ska produktionsrepa med bandet inför kommande turné.
Mm-hmm.
Mm.
Ska du jobba så imorgon?
Ser ut. Ja, fast jobba hemifrån imorgon.
Mm-hmm. Jag hade tänkt annars att det var kul, för du kör ju, åker mycket tåg, om du hade kunnat testa att vara full på jobbet eller i alla fall lagom berusad, men det är inte så kul hemifrån, det är för lätt.
Vi pratade om det faktiskt ganska nyss. Det är väl lite som den här danska filmen som jag inte kommer på vad heter nu. Den här, ja men han är ju också lärare. Men han kom, det är typ tre medelålders män som kommer på att allt är fan lite bättre om man ligger på 0,5 i promille.
Okej.
Alltså den heter ju typ... Ett glas till eller något sånt där. Vet jag måste googla. Ett glas till. En runda till heter den på svenska. Det är med Mads Mikkelsen.
Mm-hmm.
En runda till. Vann väl Oscar 2020. Vill jag mena. Kommer inte ihåg vad den heter, något liknande. Jo, den heter Tryck. Heter den på danska. Men och konceptet är helt enkelt att de kommer på att allt blir bättre om man har 0,5 i promille. Och så gör de det som ett experiment. Att de ska ligga på 0,5 hela tiden. Smygsuper på jobbet och sådär. För att hålla sig på 0,5.
Mm.
Och sen blir det ganska mörkt. Men, vi snackar om det på jobbet. Att, alltså, är det någonting... man blir sämre på av att dricka två öl. Finns det säg en sak.
Samlag?
Nej. Lite mer avslappnad, lite mer... Kom igen, baby.
Kom igen, baby. Ja. Ja, men jag, jo, men alltså också att vara i ett så här, att vara äkta.
Var helt nykter.
Ja, nej, men var äkta.
Nej, men var, ja, okej. Okay. Och känna sig äkta då.
Nej.
Du kommer att känna dig mer äkta.
Jo, men du kan ju inte.
Känna dig mer spontan.
Ja.
Ja, men vad är verklighet? Vad är inte verklighet? Det där, nu har du snöat in i någon jävla grå hörna.
Nej, alltså jag bara känner skiftet härifrån att intressera sig för ett annat barns liv och att ha 0,5 i promille.
Kan med fan om man inte skulle ha lite bättre. Nej, men no, det är skit i 0,5. Gå till 2 öl.
Ja.
Nog fan får jag bättre tålamod och bli lite roligare efter 2 öl.
Alltså jag är verkligen fel bollplank för det här. Jag är ju nästan jag skulle kunna gå med i IOGT liksom.
Ja, men fan på att om man satt 1000 personer i ett förartest och sen 1000 personer till som fick göra samma förartest men de har druckit 2 öl, så tror jag fan att de med 2 öl skulle göra det bättre.
Ja, alltså, ja, kanske. Men jag, samlag, nej.
Jo, det är definitivt jag.
Jag tänker också särligt igen. Är inte det där bara ett, alltså, om vi istället skulle ha människor som slutade vara så jävla mesiga, så kanske ingen skulle bli bättre på något. Bara lite stadigare på hand liksom. Men det här med att ha lite mer mod för att man har druckit 2 öl.
Nej, men det handlar inte ens om modet, utan det handlar ju om det är som att du öppnar upp fler vägar.
Alltså, ja, men det kan du göra ändå.
Okej, men om man kunde göra det ändå, varför gör folk inte det bara?
För att folk är värdelösa.
För att det går inte. Nej, det går inte.
Nej, okej. Okay. Nej, då jag ska försöka dricka mer.
Det tycker jag absolut. Men också, alltså, så här. Åk till en kyrka på någon så här samtal om Gud en kväll.
Mm-hmm.
Och så åker du dit nykter. Och alla är nyktra där såklart. Och sen gör du samma sak men ger alla 2 öl innan.
Mm.
Lovar jag att det kommer bli ett bättre samtal.
Ja, ja. Mm. Jag får tänka på det. Alltså jag har en halv ren som ligger i köket.
Oj, luktar det så här vidrigt i ditt kök?
Nej, eftersom det är halvlortigt.
Nej, men jag kommer ihåg det. Jag har starka minnen från det. I och för sig, ja, skitsamma. Jag har väldigt starka minnen av det. Vi hade ju ofta döda djur i vårt kök när jag var barn.
Mm.
Och det är ju en speciell doft när 25 kilo köttfärs håller på att mals.
Ja, alltså nu var ju det här är väldigt väl, alltså det kommer direkt från hängning. Så det var väldigt fräscht. Ja. Jag tar fram sadeln.
Det är väl, ja.
Och ska äta den imorgon.
Ja.
Och putsat lite. Men jag tycker att inte än så länge, men det kommer att lukta snart. Och det räcker ju att du har slängt i soporna och ställer det på trappen, så tar du typ, ja, inte vet jag, en halv dag och sen så luktar det så äckligt.
Nej, det är inte den doften jag menar. Jag tycker att det finns liksom någon så här järndoft som hänger i luften typ, som jag reagerar på. Jag köpte ju ett lamm och fick hem det. Och så slog det mig att jag har väl aldrig styckat något.
Nej.
Så bara, jag får YouTube. How to butcher a lamb tutorial. Så ställde jag mig med det. Hade jag telefonen bredvid sen. Gjorde det, men det var inte så svårt faktiskt. Det var ganska, det var också, där känner man ju också när man är färdig. I did this.
Det känns liksom nice, så. Ja. Jag har faktiskt precis... Jag gör ett avkok nu på ett ben. så att jag ska göra en soppa. Jag är ju helt snöat in på soppor, så att det är det som står där nere, så jag håller på och skummar det lite grann. Och, jag har till och med stekt 2 äpplen som ska vara med i den här soppan. Alltså, du vet inte ens vem jag är, Mats. Du tror att du vet om du sitter och har podd med, men du har ingen aning. Jag kommer snart att sälja mitt egna surdegsbröd. Om det här fortsätter så här. Vi får se.
Men innan du gör det så kan du ge lite starter till mig. För jag är lite sugen på...
Mm. Jag provar den förut, men jag kommer aldrig in i det. Annars i helgen ska jag... Vad ska jag göra? Jag ska på massage imorgon.
Mm.
På tal om Dermot. Nej, annars är det mest att jag försöker jobba på och komma igång med jobbet lite grann och sådär. Det är ganska lagom just nu vad jag sysslar med. Och jag försöker hålla det lagom. Så det blir en lugn helg. Lugn helg, helt enkelt.
Gött.
Ja. Men,
har du förtjänat?
Ja, men det, tack Mats. Det uppskattar jag verkligen. Just det, jag har inte sagt det, men vi har ju gått till slutspel i futsalen.
Mm, säger mig ingenting. Men det är en sport, antar jag det.
I futsal? Inomhusfotboll?
Men det är som paddel, typ.
Eller? Idiot. Ja, okay. Idiot. Ja. Vi kom 2 i serien.
Ja. Ja. Ja.
Vad säger du om det?
Var det 2 lag med?
Ja, minst. Det var, jag vet inte hur många lag det var med. 7? Tror jag.
Ja. Division 3 eller?
Ja, precis.
Mm.
Så,
det är den lägsta, va? Eller?
Ja, förut fanns det bara 2 divisioner, men de har lagt till en till. Jag tror att det var våran artikel när vi hade släppt in 100 mål som fick folk att börja spela futsal. Alltså. Men i alla fall så...
100 mål, ja.
Mm. Så står det och slutspelet är ju så här, vem som går vidare. Jag tror inte att vi har så stor chans på det. Det spelar ingen roll. Men det är antingen mot Forsa eller Bullenmyren som vi ska spela kval då.
Ja.
I Falun, alltså, jag kan verkligen rekommendera dig att inte komma dit, för att det är ingenting att se på.
När är det då?
Ja, jag kommer inte ihåg, men jag kan säga datumet sen. Jag tyckte det var coolt att vi tog oss till slutspel. Det kändes jävligt ballt.
Ja, kul.
Faktiskt. Ja, men du, lycka till på den spelningsträningsgrejen också. Så att hoppas att det blir bra.
Ja, det ska jag lyckas med.
Och ta det lugnt nu på gräsänklingsstadiet. Det farliga saker kan hända där.
Ja, jag vet.
Mm. Bra.
Mm. Tack och bock. Jag och Kim, vi tar helg. Det gör ni också. Men framför allt så tar ni hand om er.
Yeah!